Mat får vi också med oss.
Okej, Maja, det är lite hög volym här, men det här är liksom barnavdelning. Kolla, Lundby dockhus här.
Det är den äldre och den nyare versionen är där, den modernare. Saker är den. Här är ett ganska häftigt pris, 850 kronor. Ja. Alltså själva dockhuset i sig inte värt så mycket pengar. Det är ju sakerna
i. Det är grejerna, just det.
Så att ett dockhus som så här kan du hitta ganska billigt på liksom en sån här sajt.
Det här är Loppmarknadsarkeologerna i P1.
Den lilla serien om historien bakom sånt vi hittar på loppbodar, second hand-affären eller på bakluckeloppisen. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson. Och vi avslutar den här säsongen av Loppmarknadsarkeologerna med något som man faktiskt kan göra sig en hacka på. Om man ska tro expertisen.
Tommy, jag var just där oerhört säker på att loppisen vi besökte hade ett galet pris på sitt begade dockskåp.
Ja, du var väldigt säker på det.
Men det ska man aldrig vara, visade sig. För när jag träffade miniatyrsällskapets ordförande Veronica Åström Lör och frågade henne vad 850 kronor för ett naket dockhus sa henne, ja, då blev svaret det här.
Det säger mig att nostalgi kostar pengar. Nej, men faktum är ju att ser man tillbaka bara för några år sedan så kunde ju kastade ju folk gamla Lundbyskåp efter dig. Det fanns en liksom, började kanske för en 10-12 år sedan att en del började gå tillbaka till, men det har slagit igenom först nu senaste kanske 1-2 åren. Då retro har blivit hett och man vill ha 50-60-tal och då blir Lundbyskåpet dyrt, marknad och efterfrågan.
Och det är inte bara här i Sverige som retroskåpen är eftersökta, utan också ute i Europa. Och eftersom den stora masstillverkaren av dockskåp i världen var och är svenska märket Lundby, så finns mycket av det som säljs att hitta här på till exempel våra köp- och säljsajter. Vilka är de då, de nya samlarna?
Ja, men jag skulle nog vilja säga att det är dels förstagångsmammor som vill hitta leksskåp eller dockskåp till sina barn. Och det är faktiskt både killar och tjejer, det är mera, jag kan säga, att öppet där än vad när man själv var liten.
Och vi har ju träffat en av de här nya samlarna.
Och dessutom så upptäckte jag ganska snabbt att det finns communities och Facebookgrupper där folk då, alltså hundratals, kanske tusentals personer från hela världen samlas och har samma intresse.
Det här är Martina Thun, radioprataren som bland annat lett morgonpasset i systerkanalen P3 under många, många år.
Och då blir ju det mycket mer så här, jaha, jag var inte en ensam tok, utan det här är något som vuxna faktiskt gör. Det är verkligen ingenting som jag skäms över alls, tvärtom. Jag tycker det är ganska roligt och, liksom, och här har vi extra rummet, visa in folk och så bara, tada!
Och hur började allt då?
Det här är ju Lundby Dallas. Det stora fläskiga dockskåpet. Jag fick ju det av min mamma i början av 80-talet. Jag kanske var, jag vet inte, 6-7 någonstans. Och hon har sparat det där och alla möblerna till och gav det till min dotter för, vad är det, 4 år sedan eller 5 kanske. Och det var ju där jag kände att jag började liksom organisera i det där skåpet och möblera om och ville inte att min dotter skulle vara där och liksom förstöra. Det där har ju en front som du ser som man kan låsa, vilket jag gjorde. Låste henne ute och kände själv, nej, det är inte okej. Jag får skaffa ett eget.
Hur länge har då den här världen i miniatyr fascinerat?
I över 500 år faktiskt. Det började i Bayern på 1550-talet. Det var en hertig, Albrecht av Bayern, som ville ge sin dotter en kopia av ett palats som tillhört en tysk prins. Men när det väl var klart, det här miniatyrpalatset, då ville Albrecht ha huset själv.
Precis som Martina Thun då.
Prins Albrechts dockhus, det var 4 våningar högt och det fanns trädgård med fontän, stall och lagård. De bästa hantverkarna i trakten, de skapade möbler och inredningsdetaljer och så vidare.
Men om värdena i miniatyr initialt var tänkt till rikemansungar som kanske aldrig skulle sätta sin fot i ett kök, varför var de då så detaljrika i hemmets alla rum?
Jo, för att många dockhus under i alla fall 1600-talet och framåt användes för att lära upp pigor, köksor och annan personal. Ja, i hur ett hushåll fungerade. Det är därför köken i äldre dockhus ofta har så många detaljer.
Här är också sån här otrolig hantverksskicklighet. Det är inte jag som är, utan det är en fransk kandelaber trearmad gjort i metall.
Hemma hos miniatyrsällskapets ordförande Veronica Åström Lör finns flera miniatyrvärdar. Men ingen från 1500-talet och inte heller någon från den svenska massproducenten. Men däremot flera värdar från förra sekelskiftet.
Och här uppe så är ett badkar på lejontassar. Och sen så finns det en... Vad heter det?
En del saker i dem har hon skapat själv.
En lampett med rosor och små blommor. De har inte fått komma upp än också.
Nej, det här är något som jag har gjort på en sommarskola som vi miniatyrister kan gå på och lära oss. Det här är då handsågat i mässing som man då sätter ihop och drar el till, målar och... använder massa nya härliga svordomar. Men sen så blir man klar och så kan man hänga upp den sen.
Hur stor är den?
Ja, vad kan det vara? I höjd är det kanske 3,5-4 centimeter. Det är två armar, ljusarmar som har belysning. Och det är en förlaga till en italiensk lampett. Kan det vara 1910 kanske, något sånt.
Alltså det är så pilligt som man undrar. Hur lång tid tog det här då?
Den där tog 3 dagar att göra, då sitter man 8-10 timmar om dagen.
Den lilla lampetten bara. Vad gör du helst i ett dockhus?
Drar el, såklart. Ja, men elen gör ju att ett hus blir magiskt, hur väl inrätt det är. Men annars så är ju varje process är unik. Det är som när du renoverar ett hus. Först ska du ju sitta och fantisera på hur ska det se ut, göra liksom en plan, en skiss. Sen ska man...
Men vår samlare då, Martina Thun... Hon bygger och löder och fixar inte så mycket själva.
Nej, det är något annat som lockar henne med de 3 skåpen som just nu trängs hemma hos henne. Vad? Det framkommer när jag frågar om möbleringen i dem.
Ja, och det där är väl också ett utslag av att jag har möblerat om ett antal gånger och liksom vill göra om och känna nytt, och att jag har haft köket där nere där man brukar ha köket, och sen har jag fått feeling och så att köket kan ha varit i flera av de här rummen innan den här utgåvan, så att säga. För det är ju det som är grejen för mig, att möblera om egentligen. Så att skåpen ser inte alltid ut så här. Det kan ändras. Och jag har ju lådor med mer möbler och sådär. Ja, om man vill ändra.
Alltså här står ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 plastlådor och sen diverse småburkar och annat där man märker att det finns saker i.
Ja, det finns fler möbler än vad det finns skåp. Ja, men det ingår i intresset att köpa till.
Och vad är det då för tidsperiod som Martina intresserar sig för?
Jag har ju en extrem fäbless för 50-tal. Och det ser man kanske mer i mitt andra skåp här, som jag har liksom, där jag har mycket teakmöbler och sådär. Jag dras ju väldigt mycket till 50-60-talsmöblerna och tapeterna och allting.
Men som samlare av dockskåp anno 1950 och framåt så var Martina Thun högst skeptisk till prislappen på det där dockskåpet vi hittade när vi var ute på loppisrunda.
Så du kanske fick rätt i din tvärsäkerhet då?
Ja, kanske.
Så här säger i alla fall miniatyrsällskapets ordförande Veronica Åström Lör om fyndmöjligheten kring lekskåp.
Så om du skulle hitta ett komplett hus med dockor, inredning från säg 60- eller 70-talet så, och för ett billigt pris, då är det ett fynd?
Ja, det är ett fynd. Och för att det är ju, alltså det man vill hitta, som det gäller allting på andrahandsmarknaden, så vill man ju hitta ett som är orört. Det är ju liksom varje samlares, ursäkta mig, våta dröm lite grann. Men att det är ju liksom att inget, någon bara har glömt bort det på den där vinden i källaren och det är inga skador, utan det är egentligen bara damma av och putsa upp. Det är ju fantastiskt.
Ja. Det här var det sista avsnittet av Loppmarknadsarkeologerna för den här säsongen, Maja Åström.
Det var det, Tommy Jönsson. Och vill du som lyssnar höra de här igen så går det bra i appen Sveriges Radio Play. Och den här serien, den görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio P1.